En podcast från Aftonbladet.
USA:s president Donald Trumps nya kontroversiella utspel handlar om Gaza, och så här låter det.
I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into.
Trump säger alltså att han ska köpa och äga Gaza och förvandla det till en vacker plats där människor från hela världen ska kunna samlas. Israels president Benjamin Netanyahu är positiv till planerna.
I think that President Trump's proposal is the first fresh idea in years, and it has the potential to change everything in Gaza.
Och terrorstämplade organisationen Hamas som kontrollerar Gaza har förstås inte varit sena med sina reaktioner. Kommentarerna är löjliga och absurda. Alla sådana förslag riskerar att sätta regionen i brand, säger Hamas-företrädaren Sami Abu Zuhri till nyhetsbyrån Reuters i Kairo. Menar Trump allvar med sina uttalanden, och vad tänker han i så fall ska hända med de 2 miljoner palestinier som bor i området? Trump har dessutom varnat för att vapenvilan mellan Israel och Hamas kan blåsas av om inte Hamas släpper resten av den israeliska gisslan. Så hur stor är risken för ny upptrappning i området? Allt det här ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej!
Hejsan!
Wolfgang, du är ju en luttrad journalist, får man ändå säga. Hur förvånad är du över Trumps utspel nu om att han ska köpa och äga Gaza?
Ja, just att han ska köpa och äga Gaza är jag lite förvånad över. Han kom ju tidigare med ett allmänt utspel om att det vore en bra idé att liksom bulldosa ner allt gammalt skräp i Gaza och så bygga något nytt och mycket vackert. Men det här att USA plötsligt ska äga det och att man ska tvångsförflytta alla palestinier, det är ju någonting helt nytt och tämligen överraskande.
Och hur kontroversiellt?
Det är väldigt kontroversiellt. Alltså jag har hört få länder och personer som har sagt någonting positivt om den här planen.
Och vilka var det?
Ja, det är väl bara Trumps egna vapendragare, Musk och Rubio, utrikesministern, och några till. I stort sett alla övriga säger ju att det här är vansinnigt, helt fel, krigsbrott, etnisk rensning, finns alla möjliga epitet på det här, men det är ju ingen som tror att det här är någon framkomlig väg till att skapa fred mellan Israel och Palestina.
Tror man att han menar allvar då?
Det tror jag nog. Med tanke på att han nu har tjatat om den här planen x antal gånger de senaste veckorna, så får man väl ändå säga att det vore ju konstigt om han inte menade allvar. Sen kan det ju som alltid när det gäller Trump vara en del i ett förhandlingsspel, att han använder det här som ett förhandlingskort liksom för att få olika sidor att göra som han vill. Men jag tolkar det som att han verkligen menar allvar, och det här är ju hans område så att säga. Det här är ju, han säger ju att det här, man ska se det här som en fastighetsaffär, fastighetsutveckling. Så det här är säkert någonting som han har tänkt på rätt länge, särskilt som hans svärson Jared Kushner luftade de här planerna redan i början på förra året.
Om man lyssnar på Trump så säger han ju då att Gaza ska vara till för världens folk, säger han. Han säger att Gazaremsan skulle kunna bli Mellanösterns Riviera. Hur tänker han sig då att det här övertagandet, den här ombyggnationen skulle se ut rent praktiskt?
Ja, men alltså, jag, på ett sätt så kan jag förstå hur han tänker. Därför att nu är ju typ 70% av alla byggnader i Gaza antingen förstörda eller helt raserade, skadade. Det blir ju jättesvårt naturligtvis att bygga upp Gaza medan fortfarande alla människor ska bo kvar i de här rasmassorna. Så att på något sätt så måste man ju ordna tillfälliga bostäder eller någonting medan man så att säga bygger upp Gaza igen. Men han ser ju framför sig att fastighetsbolag, kanske hans eget, kanske något annat, går in med bulldozrar, tar bort allt det som är förstört och sen bygger upp allting på nytt fast mycket finare. Massa hotell, kasinon och det är klart att de världens folk som ska komma hit, det är ju knappast de fattiga människorna som bor i Gaza, utan det är ju folk med pengar som kan tänkas vara intresserade av att åka hit och på semester och bada i Medelhavet och spela på kasino och så vidare.
Mm.
Så att det är ju liksom någon slags alltså typ Atlantic City eller någonting sånt som han har tidigare liksom byggt i USA.
Och vad ska då hända med Gazas befolkning, undrar man, med över 2 miljoner palestinier? Hur ser planen ut där?
Ja, där är Trumps plan att grannländerna ska ta emot de här palestinierna. Framförallt så har han nämnt Egypten och Jordanien, att de skulle kunna ta emot de här palestinierna.
Och det vill de väl absolut inte?
Nej, de vill absolut inte göra det. De har ju sagt kategoriskt nej till det här. Och det här är ju, alltså för till exempel för Jordanien så är det här presumtivt någonting som skulle kunna störta kungen. Liksom. För att det finns redan ett antal miljoner palestinier i Jordanien. Det finns också annan befolkning. De är inte så där jätteöverens med varandra. Om man då ändrar den här balansen på ett så kraftigt sätt så kommer det att skapa väldigt stora spänningar. Och Egypten är heller inte intresserad av att ta emot de här människorna. Så att, och då har ju Trump nu senast igår då hotat med att dra in militärt och ekonomiskt bistånd till Egypten och Jordanien. De får ju båda mycket bistånd från USA. Men jag menar, jag tror inte ens om han gör det att de kommer att böja sig för det här. Och dessutom ska man komma ihåg att både Egypten och Jordanien är väldigt viktiga allierade till USA i Mellanöstern. Och de har ju exempelvis nu när Iran sköt raketer mot Israel så var ju amerikanska militärbaser i Jordanien, det var ju där man sköt ner en hel del av de här raketerna. Så att, det finns ju ett ömsesidigt beroende mellan USA och de här länderna. Så att det är inte så enkelt att bara liksom dra in biståndet. Men vi har ju lärt oss nu att Trump, hans hotdiplomati, han tycker att den är väldigt effektiv. Så han kör gärna med den. Men jag tror inte att den kommer att funka i det här fallet.
Vi ska prata mer med Wolfgang Hansson efter en kort paus. Häng kvar. Om man ska gå in på lite andra reaktioner så hörde jag att Tysklands förbundskansler Olaf Scholz kallade Trumps plan för en skandal. Det är ju ett ordval som är ganska tydligt, får man säga. Hur har resten av västledarna reagerat på det här?
Ja, alla har ju reagerat väldigt negativt. Därför att alltså hela grunden för västvärldens planer för liksom hur man ska lösa den här konflikten har ju varit en tvåstatslösning. Eftersom det har man sett som den enda lösningen där båda parter man kan tillfredsställa båda parter. Och om man då skulle flytta de här människorna någon annanstans, de som bor i Gaza, och Trump har ju sagt att det kan bli till ett ställe, det kan bli två ställen, det kan bli 5 eller 6 ställen, då bryter man ju upp, dels bryter man ju upp den här befolkningen och sen så har ju de fortfarande kvar den här drömmen om att en gång få återvända till sina gamla hem som är inne i det som idag är Israel, från vilket de anser att de fördrevs då 1948 när staten Israel bildades. Så att det kommer ju inte att lösa problemet. Snarare så kommer det ju liksom att bli ännu mer fiendskap gentemot Israel och mot västvärlden från Palestinas sida.
Jag såg att Israels regering applåderar planen. I en intervju med premiärminister Benjamin Netanyahu så sa han en revolutionär kreativ vision. Vad ser Israel för fördelar med den här planen?
Jo, men det är klart att de högerextrema i Israel som ju då ingår i Israels regering, framförallt de här bosatta partierna, för dem är det ju här rena drömmen liksom, att kunna flytta på alla palestinierna, så slipper man, då är man av med problemet, och hamnar problemet någon annanstans.
Just det.
Och då slipper man också det här med en tvåstatslösning, eftersom de är ju väldigt mycket emot det, för de tror inte att Israel kan leva sida vid sida med Palestina utan att det blir fortsatta problem, och dessutom anser de att den här marken, alltså den ockuperade Västbanken och Gaza, att den egentligen historiskt tillhör judarna i Israel. Så att för dem är ju det här helt fantastiskt. Netanyahu kanske inte är lika entusiastisk själv personligen, för han inser ju naturligtvis att det här kommer att innebära andra problem. Men i det här skedet, när han är så beroende av de här högerextrema i sin regering för att den inte ska falla, så tycker han ju det här är ett förslag som man bör överväga, som han uttryckte det då.
Och Hamas då, som kontrollerar Gaza, där reagerar man förstås kraftigt, säger att ett sånt här förslag riskerar att sätta regionen i brand, det är löjligt. Jag är nyfiken på hur folk i Gaza har reagerat på Trumps uttalanden. Vad vet man om det?
Ja, alltså man vet ju inte så mycket, eftersom det är ju västerländska journalister kan ju inte komma dit in, utan det som händer är ju att journalister som är, alltså palestinska journalister i Gaza, intervjuar folk och rapporterar. Men det jag har hört hittills är ju dels fördömande reaktioner, att absolut inte över min döda kropp, jag kommer inte att lämna Gaza. Och sen har jag hört andra reaktioner som har sagt, ungdomar som har sagt att ja, men om Trump vill ge mig ett green card för att resa in till USA, så tar jag jättegärna emot det.
Och men där det sa ju Trump att nej, det är för långt för palestinierna att åka, så de behöver inte komma till USA. Det är för lång resa för dem.
Ja, det är klart att det är kortare väg till Jordanien, men jag tror säkert att de skulle kunna tänka sig den lite längre resan om de blev erbjudna det. Men det är ju inte aktuellt naturligtvis.
Nej. Jag är väldigt nyfiken, Wolfgang, alltså hur kommer det här att liksom fortskrida? Vad blir konsekvensen av det här utspelet nu, om vi tänker i en lite kortare tidsperiod här?
Ja, så vi kan ju redan se konsekvenserna nu när Hamas har sagt att de tänker göra ett uppehåll i det här med fri gisslan. Därför att de säger att Israel har brutit mot vapenvilan och så vidare. Men jag tror att det egentliga skälet till det är att de är väldigt oroade över den här planen som Trump har. Därför de inser ju att om Gaza töms på människor, så förlorar ju de sin makt. De styr ju Gaza idag, och det finns inget som säger att de skulle styra någon annanstans dit palestinierna flyttas. Tvärtom så vill ju varken Jordanien eller Egypten ha in några Hamas män till sig. Och det är också så att Hamas är upprörd över att Israel inte, som de tycker då, inte förhandla seriöst i den här andra fasen av vapenvilan. Vi är ju inne i fas 1 nu.
När börjar fas 2? Hittills.
Fas 2 börjar om 3 veckor. Mm. Men där finns liksom ingenting bestämt, och det måste man förhandla om. Och det är väldigt uppenbart att Israel inte är så pigga på att förhandla en ny uppgörelse. Därför att i den uppgörelsen så sägs det att de ska lämna Gaza helt och hållet. Militären ska lämna helt och hållet. Allt det här som händer nu, det rör ju till det hela. Och man kan väl säga att Donald Trump, hans timing med att komma in med den här Gaza-planen var väldigt dålig. För han trampade ju i princip rakt in i
porslinsbutiken,
eller getingboet, vad vi kallar det. Innan gisslan har släppts fri från Hamas. Det hade varit smartare av honom att vänta med det här tills alla gisslan hade släppt. Sen kunde han ha presenterat sin plan. Då hade det liksom inte... Det hade ju varit lika kontroversiellt, men Hamas hade inte kunnat använda gisslankortet då som vapen, vilket de nu kan göra.
Och Trump varnade ju i natt, tror jag det var, för att vapenvilan mellan Israel och Hamas kan blåsas av om inte Hamas släpper resten av den israeliska gisslan. Så han ger sig in även i den diskussionen, kan man säga då. Vad tror du om risken för ny upptrappning i kriget då?
Den är ju väldigt stor. Det är klart att om nu Hamas skulle göra allvar av det här hotet att inte släppa gisslan, då finns ju risken att Israel startar kriget igen. Och det finns starka krafter i Israel som gärna vill göra det. Samtidigt som finns andra starka krafter som säger att nu måste vi verkligen få loss alla ur gisslan. Och under den här fas 2, då ska ju de återstående 65 som finns kvar efter att de här första 33 i fas 1 har släppts, då är det meningen att de ska släppas. Och det vill ju väldigt många israeler att det verkligen ska bli av. Och det kan ju inte bli om man inte gör en överenskommelse om hur man ska gå vidare med det här i fas 2. Så att det här är ju väldigt känsligt läge just nu.
Tack för idag, Wolfgang.
Tack.
Sist här alltså Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.